I det här avsnittet av Destinationspodden har vi kommit till Östra Göinge kommun i Skåne län, där vi träffar Linda och Jon Marin som driver Immens kanotcentral. Men de gör ju så himla mycket mer, mycket med bas i Lake District Immen som det kallas på internationellska. De kör bushcraft-helger, de kör familje-outcraft-helger och de guidar på Antarktis och är med på expeditioner på Kilimanjaro. Och de har väldigt bra tankar om hur man kan kommunicera, hur man jobbar med att få sina gäster att komma tillbaka och prata väl om en. Men det blir också ett väldigt öppenhjärtigt samtal om entreprenörskapslivet, familj, relationer och vikten av reflektion. För entreprenörslivet i besöksnäringen kan vara hårt, men det kan också ge möjligheter till att kunna styra sitt eget liv och göra saker som de som sitter på kontor inte kan. Nu träffar vi Jon och Linda. Då har vi kommit till, ja, vart har jag kommit någonstans? Jag vet att jag är i Östra Göinge kommun i Skåne län, men vem sitter jag här med och vad gör ni?
Ja, du sitter med Linda och Jon Marin. Vi befinner oss i Immen som är ett sjöområde här i skogarna. Så vi brukar kalla det för Sveriges sydligaste vildmark. Vi har mycket danska gäster som kommer hit och de säger att det här Sverige börjar, för det här förändrar sig i naturen. Och vi sysslar med friluftsliv, naturäventyr kan man väl säga, naturturism med kanoting och vandring och överlevnadskurser.
Det började med kanotuthyrning och det har varit kanotuthyrning här i Immen sedan mitten på 70-talet. Vi köpte kanotcentret för 10 år sedan och idag har vi runt 90 kanoter och några kajaker.
Och är alla kanoter och liksom är allt centrerat kring den plats där vi sitter nu som är ett liten butik och ett kanotcenter naturligtvis precis vid sjöns södra strand, är det va?
Ja, exakt. Ja. Absolut, kanoten ligger här.
Det är här basen är. Sen kan man paddla ut i hela sjösystemet.
Och det är rätt stort. Jag har tittat på kartan
det
här.
Innan. Det är ju 5 sjöar som hänger ihop. Ja. Så du kan paddla bort till Blekinge. Nu är vi ju i Skåne, men paddlar du upp i andra änden av sjön så är du faktiskt inne i Blekinge. Och sen kan du fortsätta till de andra sjön.
Så om man skulle ta det längsta äventyrsturen man skulle kunna ta härifrån så här, inom en rimlig paddeltakt.
Det längsta folk brukar göra, det är väl att de paddlar igenom sjösystemet och tillbaka igen. Och då har du en dryg vecka.
En dryg vecka, ja.
Och sen är det så olika, en del paddlar ju för paddlandets skull, alltså som i en motionsform, där det gärna ska paddla så fort som möjligt, medan andra ser det mer som en transportsträcka, där själva kanotingen egentligen handlar om att komma ut på de här öarna, där du bygger ditt camp och du gör dina grejer där liksom. Det finns ungefär 100 öar som man kan tälta på här.
Så pass.
Så du kan få det,
man ska inte. Det var mycket mer än vad jag hade tänkt mig.
Det är Skånes enda skärgård.
Skånes enda skärgård. Ja, och ni har en devis här, eller en devis, men det stod på en skylt när jag kom in, Immen Lake District. Va? Mm. Vad är det någonting som ni har etablerat eller är det ett varumärke som ni är många som enas kring?
Det börjar väl bli det, men vi insåg ju ganska för några år sedan här att det börjar bli mer och mer utländska gäster. Och vi kände väl att Immens kanotcenter klingar kanske inte så jättebra i andra språk.
Nej, det är lika lätt att hitta svårt oss. Att säga. Immens kanotcenter.
Precis.
Det är till och med svårt för svenskar att stava till. Vadå Immens? Vad är det för någonting?
Exakt. Så då sa vi att vi får försöka hitta något som klingar lite bättre och är lättare för folk att ansluta sig till och använda sig av. Vi är ju på landsbygd, men vi behöver ju hjälpas åt. Vi som agerar här runt omkring, och då kan ju andra använda sig av det också.
Ja, för det är lätt att dra. Jag är väldigt fascinerad av Höga kusten och hur de har arbetat, och det känns som att man skulle kunna lägga att det här har samma potential, bara att man är lite tidigare, att ni är ett lite tidigare skede.
Vi har ju kontakt med Jerry Engström som driver friluftsbyn där uppe.
Just det.
Och vi bollar idéer ibland då, och hjälps åt.
Men området här, det är ju inte bara de sjöarna som vi paddlar i här.
Nej.
Det är också Ivösjön som är Skånes näst största sjö. Eller största. Det bråkar de lite om, dom och Ringsjön. Men
hur definierar man största? Är det i kubikmeter eller yta?
Ja, det
eller?
Är det
man kan vinna på olika sätt.
Ja, precis. Och i Ringsjön en eller två sjöar och sådär. Skitsamma. Det är en rätt så stor sjö och den är inte så långt härifrån. Och hela det området här, från Immen och så österut och lite söderut runt Ivösjön också. Där har man gått ihop i de olika bygdeföreningarna och de lokala företagen och skapat något som heter Sjöriket Skåne.
Ja.
Som också har en egen edition i lokaltidningen Kristianstadsbladet.
Ja.
Som kommer ett par gånger om året, tror jag. Där det handlar om just Sjöriket och vad finns det att uppleva här och så vidare.
Mm. Mm.
Och eftersom vi vänder oss mest till en internationell målgrupp, så blir det ju rätt så nära att man då säger okej, om det är Sjöriket Skåne vi pratar om, så är det Lake District Sweden vi pratar om, och det är på engelska.
Yeah.
Och, så det är väl en del av den samma satsningen egentligen, att Sjöriket och Lake District är detsamma. Det är bara i olika målgrupper.
Mm. Men hur har ni jobbat då, även om det är ganska tidigt i processen, hur jobbar ni för att få andra att hänga med på det här namnet och jobba under samma, om vi säger då lite tekniskt, under samma varumärkesparaply?
Vi jobbar ju inte specifikt mot det.
Nej.
Utan det vi försöker skapa, det är en lokal stolthet omkring namnet Immen och omkring att det kommer många utländska turister, att vi har någonting här som folk faktiskt vill resa till.
Mm.
Vi har egna muggar där det står Immen på. Vi har olika såna här souvenirprodukter. Som, vi har en lokal korv som kommer här från området, viltkorv. Och de kan ju säljas på andra ställen också.
Just det.
Vi har pratat om ett samarbete med det lokala hotellet här. Att vi ska göra en öl tillsammans. Ja. En Immenöl. Det finns ett lokalt bryggeri som, alltså, då tar vi deras, en av deras vanliga ölsorter.
Och vilket bryggeri är det?
Klackarbacken.
Det är Klackarbacken.
Ja.
Fantastiskt.
Ja.
En kompis till mig som varit med och startat.
Ja, men det är helt underbart.
Och så jobbar vi ganska generellt med att försöka använda oss av så nära samarbetspartner som möjligt. Alltså lokalt, och stötta varandra och liksom få.
Ja. För det är ju en sak som jag märker, som de allra flesta destinationer säger, att men, jag har sagt det många gånger i podden tidigare, men den dagen vi slutade se varandra som konkurrenter och såg varandra som komplementärer, och så insåg vi att livet blev mycket bättre, och vi lyckades skapa fler resanledningar som gjorde att folk faktiskt stannade lite längre och så.
Absolut.
Och vad för partners jobbar ni så med? Ni nämnde hotellet här i närheten och...
Ja, vi har ju inte så jättemycket andra lokala samarbetspartners på det viset.
Nej.
Alltså, där är två andra kanotuthyrningsställen i Sjöriket. Men de är ju inte samarbetspartners, de är ju konkurrenter.
Ja.
Även om ju mer populärt området blir för kanoting, desto fler kommer det till oss allihop.
Ja.
Så vi lyfter ju området tillsammans.
Ja.
Men det är klart, får jag välja på vart folk ska gå och hyra kanoter, får de ju gärna komma till Immen.
Det säger du inte.
Nej. Så det är liksom... Det är lite att gå för långt att säga att det är en samarbetspartner, tycker jag. Men när vi ska göra lokala saker... Vi har en restaurangbåt här på sjön också.
Just det.
Och självklart så... väljer vi den lokala restaurangen som kan servera bra mat som också är från lokalområdet. Och när vi ska ha en snickare som kommer hit, då väljer vi inte snickaren inne i Kristianstad, för där finns många andra arbetstillfällen, men vi väljer snickaren här i kommunen. På det sättet så får vi tillbaka en del av de här turistpengarna som vi får in, kommer in i det lokalsamhället. Och istället för att köra in till Axfood och handla in alla sakerna, så passar vi på att handla i vår lokala ICA-butik många av de sakerna som vi ska med.
Tror ni att det här agerandet är extra viktigt när man är just ett besöksnäringsföretag som lever mycket på att de lokala också talar gott om verksamheten?
Ja, absolut. det är ju inte vår målgrupp. Det är ju inte de som bor här i Jimmen. Men om alla här i området tycker att vi är skitstövla, då blir det ju inget trevligt ställe att besöka. Våra besökare, de träffar ju lokalbefolkningen. Och om de kommer till den lokala ICA-butiken, då bara, är ni sådana där som ska ut och paddla? Det är inte kul att bli mött med liksom. Men om det är, nu kommer det fler som ska ut och paddla och roligt och hur länge ska ni vara ute? Och det blir ett mycket trevligare sätt att bli bemött.
Automatiskt positivt.
Och om det ska ha ett värde för lokalsamhället så måste ju pengarna gå tillbaka till lokalsamhället.
Ja. Men ni var inne lite grann på, jag nämnde en båt som ligger här ute. En ganska stor båt.
Ja, vi tar
som ni köpte för ett antal år sedan.
Precis, det är 4-5 år sedan nu tror jag. Den byggdes här 83.
Ja.
På stranden här nere ligger en liten camping precis här bredvid också. Och sen den här mannen som ägde båten nu senast, han var väl 80 någonting, 83 tror jag, när han bestämde sig för att nej, men nu ska jag nog gå i pension. Och då tyckte han att, att vi gärna skulle köpa det. Så det är ett fantastiskt komplement till det vi gör.
Ja, för jag gissar det kan också förlänga er säsong. Exakt. Och det kan ta lite större typer av grupper som kommer gemensamt.
För det är så vi har jobbat hela tiden. Vi började med kanotcentret för 10 år sedan och sen var okej. Säsongen var inte särskilt lång. Hur kan vi göra för att tänja på säsongsgränserna? Liksom? Mm.
Och det är ju stort sett omöjligt att förlänga högsäsongen på utgörningen.
Ja.
Alltså den ligger i sommarlovet. Däremot så har ju tyskarna har ju senare semester än vad vi har. Belgarna har det också. Holländarna också.
Mm.
Så det är ju marknader som vi jobbar mycket mot. För att få högsäsongen till att sträcka sig hela augusti.
Ja.
Och kanske till och med en vecka in i september.
Svenskarna generellt har ju varit svåra att dra till just kanotingen.
Ja. Varför det?
Jag tror att vi säger att du är dansk, jag är svensk. Men vi är så vana vid att vi är ute i naturen.
Ja.
Varför ska vi betala för en sån grej?
Ja.
Och där vi då också med båten når en helt annan målgrupp med pensionärs-PRO-bussar och sånt som gör utflykter på ett helt annat sätt.
Men hur stor andel är utländska besökare versus svenska och i kund?
85-90% utländska.
Det är så pass?
Ja.
Wow.
Där den stora majoriteten är danska. Jag tror 70% av våra totala antal gäster är från Danmark. Och sen har vi 10-15-20% övriga utländska.
Och hur får ni dem att välja just Immen Lake District?
Det har nog ökat generellt som vi tog över eftersom Jon är ju halvdansk.
Just det.
Och när vi tog över så beslöt vi redan där att okej, vi har ett danskt telefonnummer, vi har hemsidan på danska, vi pratar danska båda två. De ringer hit och pratar knagglig svenska eller går över i engelska direkt tills vi säger att men vi kan prata danska, det går bra.
Ja.
Ah, skönt. Så det är faktiskt, språket tror jag är jättemycket.
Mm.
Och sen har jag ju från början haft ett stort kontaktnät i Danmark.
Ja.
Som vi har jobbat aktivt på att göra ännu större. Och det tror jag är viktigt. Och man ska inte underskatta det. Om man tänker själv att man säger att man reser till Thailand. Som vi gjorde för några år sedan. Vi träffades i Thailand där. Så är det någon svensk som bor där nere.
Ja.
Och driver någonting.
Mm.
En liten båttur. Eller ett dykcenter.
Ja.
Som de ju gör. Lanta Divers eller Contiki eller något annat. Då känns det ju rätt tryggt att sticka ut med dem. För de är ju svenska och de håller ju en högre standard på säkerhet och sådana
grejer. Man vill inte gärna erkänna att det är så, men jo,
inbillar man sig själv i alla fall. Och får man då chansen att prata med ägaren till Lanta Divers och han ger ett bra tips på en restaurang.
Ja.
Han bor ju ändå här, han är svensk och därmed så litar vi på honom bara för att han är svensk.
Ja.
När jag pratar med gästerna här som dansk, då är jag den som lever ut den drömmen som många av dem har. Du har flyttat till Sverige. Du har gjort det här och vi har tänkt på det i många år. Hur är det att bo här? Det måste vara helt underbart att ha naturen så nära inpå. Alltså det blir liksom någonting att prata om.
Ja.
Och det blir någonting de berättar om när de kommer hem.
Ja.
Att de är danska och hans fru pratar skitbra danska också. Och det är, alltså det är helt otroligt så mycket danska det är där uppe. Och det är väldigt trevligt.
Ja.
10 år sedan så köpte ni kanotcentret. Vad hade ni gjort innan dess? För det var inte en spikrak väg in i outdoor-världen.
Nej, men det har nog alltid legat där. Liksom. Jag är uppvuxen i Västergötland, Öxabäck, för de som är fotbollsintresserade. och liksom har alltid haft det varmt om hjärtat att vara ute mycket liksom. Sen är jag tycker om kundkontakt och serviceyrken och har jobbat mycket med restaurang och hotell och butik. Jag har liksom aldrig riktigt vetat vad jag vill göra, så jag har provat på mycket istället. En sån CV som en arbetsgivare kanske inte vill se. Du vet, vad hoppar runt.
Nu får man bli sin egen arbetsgivare.
Exakt. Och sen flyttade jag till Oslo, bodde där många år. Och träffade Jon på Malta. Vi jobbade som reseledare för STS språkresor. Så då hade jag en norsk grupp med mig dit och du hade en dansk grupp med dig dit. Mm. Så där träffades vi. Sen flyttade jag till Köpenhamn där du då bodde. Och sen när det blev allvar för vår del att vi märkte att det här är ju något, det är ju ett bra förhållande, vi fortsätter på det här. Så kände vi väl båda att nej, familj vill vi nog inte ha i Köpenhamn storstad. Så, utan då, och så var detta till salu. Och för mig var det väldigt enkelt att flytta hit egentligen. Naturen här är väldigt lik det jag är uppvuxen i.
Ja.
Men däremot, om man då går tillbaka till min långa CV, så som egenföretagare är det ju fantastiskt att ha provat på så mycket olika saker.
Ja.
Så det var ju verkligen som att nu knyts säcken ihop här. Nu har jag ju användning av alltihop. Liksom. Ja.
Nu är du ju konferensvärdinna ibland.
Ja.
Nu har vi ju en restaurangbåt. Nu har vi en friluftsbutik. Det är liksom
Linda
har gjort alla de här grejerna
redan. Jag har gått livets skola helt enkelt.
Och hur kom du hit?
Jag är född i Köpenhamn och vi flyttade hit när jag var 9 och jag fortsatte som scout. Det var jag redan i Danmark och fortsatte även när vi kom hit. Paddlade mycket här på sjön när jag var liten och har alltid varit mycket i det här området. Jag hade då en kontakt till den tidiga ägaren och någon påsk när jag var här och paddlade med en kompis några år innan vi köpte stället. Då sa han, du ska inte köpa kanotcentret liksom. Jag funderar på att sälja. Så, nej, det ska jag inte. Då gick jag på officersskolan i Köpenhamn. Och,
ja, för du var dansk medborgare hela tiden.
Ja, så jag var liksom inte alls intresserad av att köpa ett kanotcenter. Vad skulle jag göra med det? Kom sen tillbaka till skolan och det var under rätt så hårda år för danska försvarsmakten med både Irak och Afghanistan och jag fick väldigt många nära vänner som mådde väldigt, väldigt dåligt. Och jag gick från att vara en väldigt ung man till att vara en ung man och liksom började tänka lite mer på framtid och hur harmonerar det med ett familjeliv, livet som yrkesofficer och Afghanistan och Irak. Och, så jag blev mer och mer tveksam till om jag hade valt rätt karriär. Då låg de där orden i bakgrunden, du ska inte köpa ett kanotcenter. Ja, men det kanske är en annan väg, för jag älskar ju friluftslivet och jag älskar området här och...
Men du var på någon längre utlandsposering också?
Ja, jag var i Kosovo i ett halvår. Då var beslutet faktiskt redan fattat. Då var beslutet redan fattat. Men det skulle tajmas också och sådär. Det var ett rätt bra sätt att tjäna rätt mycket pengar på ganska kort tid också. Så vi kunde bygga upp en buffer. Så det kändes jättebra att kunna åka iväg. Plus att det blev lite ett eldprov för vårt förhållande också. Mitt och Lindas. Att kan vi klara vara iväg från varandra ett halvår och kanske bara träffas en gång under den tiden och ändå få det att funka då är det värt att bygga ett liv tillsammans liksom. Och kan vi inte klara av det här då är det bra att vi får reda på det nu och då behöver vi inte spilla varandras liv sen.
Var det någonting som ni var medvetna om då när ni fattade det beslutet att nu ska vi se, eller var, är det någonting som ni kan titta tillbaka på och se?
Jag tänkte inte på det så men det är klart att det var.
Så när vi väl bestämde oss för att vi köper det och vi skulle flytta hit från Köpenhamn och vart ska vi bosätta oss då? Då var det naturligt att vi flyttade tillbaka till Glimåkra där jag är uppe också.
Just det.
Mina föräldrar bor där fortfarande och en hel del av mina gamla klasskompisar har flyttat tillbaka igen efter att ha varit ute i världen på olika ställen. Så, för det är inte helt lätt att flytta till ett nytt ställe som 30-åring.
Nej, det är väl inte det. Bara, och gärna till ett mindre ställe där många kanske har bott under en längre period. Det tar lång tid att komma in i lokalsamhället. Då är det ju bra att ha lite etablerade kontakter sedan tidigare. Men då, för 10 år sedan, då tog ni över den här verksamheten. Hur såg den ut då jämfört med hur den ser ut idag?
Jag ska säga att det har hänt rätt så mycket. Då övertog vi ett företag som använde fax som en rätt så viktig,
en essentiell del av
viktig del av företaget.
Ja. Har ni kvar den?
Nej.
Nej. Och ett stort växelbord från Telia, ja, så att man kunde ställa vidare till mobiltelefon och till andra ställen när man inte var här på sommaren och sådär.
Bokningssystem i ett kollegieblock.
Ja, det var blyertsstreck i ett kollegieblock som representerade kanoten då. Och när folk då ringde och avbokade så lät man det stå så att man inte riskerade att ha överbokat när när dagen kom sen, liksom, om det nu hade blivit någon film. För det blev det rätt så ofta. Det hade en extremt stor utvecklingspotential.
Och vad var det första ni gjorde då?
Vi slängde faxen.
Ja.
För det var dags redan 2010. Vi gjorde om bokningssystemet till ett väldigt lågpraktiskt i Excel. Mm. Där vi själva satt och fyllde i, men där vi kunde plocka bort bokningarna om de togs bort, liksom, ja. Och vi kunde räkna ihop.
Och kanoterna fick nummer.
Ja, alla kanoterna fick ett nummer också. Det var lite lättare att hålla koll på dem. Vi gjorde oss av med en massa gamla skitkanoter som var pinsamma.
Väldigt mycket av utrustningen.
Ja, alltså det var väldigt nedgånget.
Hur stora investeringar krävdes för att få det att bli på en okej nivå?
Alltså om man har lokalen, alltså säg att du har ett vandrarhem som ligger vid en sjö någonstans och du har plats till att ha kanoter, då är det en rätt så liten investering egentligen. Alltså om det är ett ställe som är populärt att kanota på. Mm. Jag har ju märkt att det här är kanske ett av Sveriges mest populära kanotcenter. Alltså jag tror vi har väldigt mycket större omsättning än de flesta andra kanotcentralerna. Mm. Och jag säger inte att detta är bättre än alla andra ställen, utan det ligger närmare kontinenten. Mm. Vi har många fler europeiska och danska gäster som paddlar i mycket större utsträckning än vad svenskarna är. Och jag tror kanske att många svenskar har egna kanoter också med sina landställen och så vidare. Yeah. Alltså säg att per kanot som du ska köpa in med utrustning och allting så är det kanske 12-13 000 eller någonting sånt.
Yeah.
Och det tjänar du ju hem efter ett tag. Alltså beroende på hur...
Och sen bygga långsamt. Alltså låt saker ta tid.
Ja,
vi hade inte 100 kanoter från början.
Nej.
Och sen generellt, jag minns att jag jämförde priser höger och vänster liksom hela tiden. Och det gjorde nog också att vi kom längre.
Mm.
I början är man ju känslig.
Det var faktiskt också en av de sakerna som vi gjorde precis från början. Vi höjde priset när vi tog över.
Och hur mottogs det? För det är ju någonting som många är jätteskraja på.
Det är svårt att veta, för vi kände ju inte gästerna sedan innan.
Nej.
Men det var ingen som sa något till oss.
Nej.
När vi tog över så kostade en kanot 200 kronor för ett dygn.
Mm.
Och när vi öppnade på våren så kostade en kanot 250 kronor för ett dygn.
Ja. Ingen enorm höjning ändå.
Nej,
men det är ändå en 25% höjning.
Ja, ja.
Men det var ju också i samband med att vi bestämde oss för att vi vill i alla fall se till att betala skatt och moms och sånt.
Det brukar vara en bra grej.
Att det var en viktig del av vårt affärsupplägg. Varje gång vi har höjt priset så har reaktionen uteblivit. Idag kostar en kanot 350 för ett dygn.
Ja.
Plus en obligatorisk naturvårdsavgift på 50 kronor per dygn.
Mm.
Och det är en kommunal avgift som vi har tagit fram tillsammans med kommunen.
Okej. Okay. Ja.
Som går till skötsel och drift av området.
Och utöver skydd och den typen av...
Ja, och nya eldstäder. Det får inte användas till lön.
Nej.
Det får bara användas till investeringar i infrastrukturen i området.
Men det är ju jättebra och intressant att ni har varit med och drivit på att man ska skapa den här avgiften. Ja. Det kan jag ju tänka mig att på många platser att man... Det naturligtvis beror det på hur det hanteras i slutändan, men att... Ni såg att det här var en bra förutsättning för er att kunna... Ja.
Utmaningen för oss i den frågan, för det var någonting vi efterfrågade redan från början, är att i det här sjösystemet så är det inte bara Söinge kommun, utan det är Olofströms kommun och Osby kommun. Alltså det är flera kommuner.
Och
Kristianstad kommun. Där alla behöver enas.
Mm.
För du kan ju inte, det var väldigt, när vi tog över så var det, du skulle ha fiskekort i den ena sjön men inte i den andra.
Ja.
Var det nedskräpning på ena ön så var det liksom, ja fast det är inte våran kommun utan det är den kommunen. Så det var, vi har jobbat mycket för att vi måste tänka enhetligt liksom.
Och hur fungerar det rent strukturellt idag, det samarbetet där man kanske kan se att amen, det är vårt gemensamma sjösystem? Mm.
Vi har kommit dit nu att vi har 2 gånger per år så har vi kanotledsmöte med Länsstyrelsen Skåne, Länsstyrelsen Blekinge, de 4 kommunerna, räddningstjänsten, de 2 stora kanotcentralerna som är här, markägarna.
Så det blir ganska tydligt att man kan inte bara vara entreprenör, man måste också vara lobbyist och någon form av gemensam kontakt.
Absolut. Och det blir också väldigt tydligt att man har väldigt olika syn på vilka åtgärder som är rimliga.
Ja.
När vi satt nu senast och diskuterade, så en av representanterna från Länsstyrelsen tyckte man skulle införa ett totalt eldningsförbud i hela sjösystemet. Det har varit mycket lättare att hantera. Ja. Ursäkta, det är en jätteviktig del av friluftslivet. Både för matlagning och mys och allt möjligt annat. Tar vi bort att man aldrig får göra eld här, så tar vi bort en stor del av vårt affärsgrundlag liksom.
Ja, det känns ju ur ett besöksnäringsperspektiv.
Och där jobbar vi då till istället att använda oss av de här naturpengarna då till att göra fler säkra eldstäder där ute. Så att det blir mer specifika platser. Ja. Här får du elda, här är det okej.
För vi kan vara överens om att problemet är att ibland så uppstår en skogsbrand på grund av vårdslös eldning.
Ja.
Men det problemet kan lösas på många sätt. Där han från Länsstyrelsen tyckte att det gör vi genom att förbjuda all eldning. Där vi sa, eller så köper vi in sådana eldfat som alla får med sig, så varje kanot som åker ut får ett eldfat med sig, så vi höjer upp elden från marken, så man eldar i det och inte eldar direkt på marken, och därmed minskar risken. Med hur mycket då? Frågar vi då räddningstjänsten, så sa ja, 95%.
Exakt. Ja. Så det är någonting som ingår i hyran, det är ingenting som kostar extra, utan du får med dig ett eldfat från oss och då är det där du gör upp elden.
Men om ni skulle skicka med tips till andra som sitter med samma utmaning, att man har flera kommuner, man kanske har lite olika organisationer av olika typer och ser att här måste någonting göras, vad är era liksom topp 3 på att få det här att fungera bra?
Att få myndigheterna att inse att besökaren skiter i länsgränser och kommungränser. Förstår inte att det är gränser överhuvudtaget. Alltså det syns ju inte ute på sjön att det är en gräns. Nej. Så om vi gärna vill ha besökaren, så måste vi strömlina informationen till dem.
Ja.
Att det ska vara enkelt att förstå vad det är för regler som gäller. Inte om du går i land på västsidan här så gäller de här reglerna. Om du går i land på östsidan så gäller de här. Alltså det måste göras enkelt.
Och tydlighet är väl alltid
exakt, samverka också så att informationen ser likadan ut, så att man vet att men det här tillhör det här området.
Ja.
Men vi började med kanoterna och sen så har ni vuxit ut och ni gör en massa olika saker. Vi har pratat om säsongsskillnaderna här, att jag dels så väljer nu att faktiskt gå i lite idé och bo utomlands. Berätta, hur ser året ut för er?
Om man tar det från säsong till säsong egentligen, så börjar väl säsongen här runt påsk kan man väl säga. Och alla de här storhelgerna när folk har lite extra ledigt och så. Båten brukar vi köra igång i maj.
Och sen runt 1 maj.
Ja, exakt. Och sen såklart sommarlovet är ju vår peak liksom. Och sen var det ju ytterligare då, men hur kan vi utvika det här? Vad kan vi göra mer? Så då började vi mer med olika events. Vi har ett familjeevent på hösten. Vi märkte ju mycket när man snackar med folk, du jobbar med det och det låter så härligt, men jag har inte rätt grejer eller jag kan inte, och det var så länge sedan. Och vi upptäckte nyfikenhet hos folk och en vilja att vilja vara ute, men steget kändes för långt att ta. Så säger vi att här har vi en målgrupp som vi behöver ge en spark i baken helt enkelt. Så då startade vi Outcraft Family Weekend, där vi är en helg tillsammans. Familjer som köper sig in på det här eventet och får en massa olika workshops, olika föreläsningar och aktiviteter som förhoppningsvis ger dem fler verktyg till att vilja vara ute mer själva.
Är det mest svenskar som kommer då, eller är det fortsatt? Nej,
Mycket danskar också. Men en del svenskar också.
Jag kan tänka mig att det är någonting som man kanske är lite mer öppen för.
Och det hade vi nog inte tänkt på från början, men det har varit rätt så många ensamstående som har kommit. För att de har känt att jag vill gärna ut, men det känns rätt mäktigt att sticka ut ensam mamma eller pappa med tre unga ut och paddla. Ja. Om det händer mig någonting. Liksom, alltså,
vad gör jag då?
Ja, precis. Temat är friluftsliv. Grundläggande friluftsliv.
Mycket basic.
Men, ja, så det är liksom, hur fungerar stormköket? Här kan du faktiskt, jag vet inte hur det funkar. Det är okej att säga, jag vet inte. Ja. För vi går igenom det. Och så här kan man tänka när man lagar mat på stormkök. Mm. Eller, jag skulle gärna vilja sitta och tälja med mina barn, men jag tycker det känns läskigt med en kniv. Då har vi en täljeworkshop här där vi går igenom säkerhet omkring knivhantering och så vidare. Men sen är det också en yoga session där man kan gå iväg och njuta av naturen på ett annat sätt. Mm. Eller mindfulness. Eller någon som håller en föreläsning om ett äventyr de har varit på. Eller vad det nu kan vara. Så det händer rätt så många olika saker. Mm.
Men du är ju supersugen att komma på det här.
Ja, men jag hoppas att ni kommer då. Och det som är det allra roligaste med det, det är att barnen, de blir lite som vilda hundar. Det blir som en stor flock.
Är det bra?
Ja, det är bra. Det är bra. Det blir som en stor flock med ungar. Som, för vi bygger upp ett läger här där det finns mat, det finns toaletter, det finns ett stort tält man kan gå in i och så vidare. Så alla de här basala grejerna som man behöver, de finns på plats. Så man ska egentligen sätta upp sitt eget tält och sen ska man gå på en massa aktiviteter och ha roligt. Barnen får bygga sin egen hinderbana. De har en massa olika... något år så gjorde de egen sån här giant Jenga som skulle bygga sån här torn som rasar och sånt. Så de klossarna använder vi varje år. Det använder de till allt möjligt. Bygga allt. Men det som är så roligt är att ungarna, de springer runt i såna här flockar liksom. Så ska alla dit och så är det någon som springer dit. Och vi pratar kanske 40-50 unga liksom. Och föräldrarna,
det är som man vill ha det.
Ja, och föräldrarna har koll på dem, ser att de är där. Och det är liksom ett tryggt och litet område. Men samtidigt så är det 100% friluftsliv. För det går inte att gå in någonstans.
Det är en fantastisk familjär känsla. Ja. Och det är väl någonting som genomsyrar hela vår verksamhet, tror jag. Att vi är ett litet familjeföretag, har alltid varit, och just den helgen så, vi brukar skoja om det och säga att det är skogsfamiljen som träffas liksom. Mm.
Ja.
Barnen somnar framför lägerelden på kvällen och bär man in dem i tältet sen.
Och då, den här frågan som vi alla föräldrar diskuterar väldigt mycket, det är ju med telefoner och spel och alltihopa, det finns inte.
Det är ingen, vi har inte satt upp en enda regel om det.
Nej. Men det är fascinerande.
Men det blir helt automatiskt att det blir inte.
Nej.
Vem vill sitta inne i tältet med telefonen när alla kompisarna springer runt där ute och ropar? Finns ingen anledning. Kan man bara ge barnen någonting som är mer intressant än telefonen?
Där hör ni alla föräldrarna. Om vi kan ge barnen någonting som är mer intressant än telefonen, till exempel en Outcraft weekend vid Immen.
Ja.
Så
21-23 augusti.
21-23 augusti.
Någonting sånt.
Tänk dig Spotify spellistor, men ersätt artisterna med platser och låtarna med besöksmål. Då har du Destinero. I Destinero skapar du listor med dina favoritupplevelser, platser och evenemang på ett enkelt och väldigt effektivt sätt. Och Destinero är ett sätt att digitalt visa hela utbudet av upplevelser och besöksmål på just din destination. Och vill man höja upplevelsen ytterligare så har Basedhull utvecklat den fysiska infokiosklösningen Destinero Point som passar lika bra i turistbyrån, i en infopoint eller i en hotellreception. Oavsett om man vill utveckla en hel region eller en liten plats till att bli en attraktiv destination så kan Destinero och Destinero Point vara verktyget som sammankopplar en mängd olika upplevelser som tillsammans blir resanledningar som lockar besökare. För när vi bygger ett ekosystem som väver samman aktörer och upplevelser på en plats och sätter vi den kunskapen i händerna på besökarna, då blir upplevelserna starka och besökarna stannar längre. Det tjänar vi alla på. Boka en demo på basedhull.se.
För från början så ville vi gjort en mer nischad helg med Bushcraft.
Mm.
Där vi ganska snabbt märkte att marknaden är inte så jättestor.
Nej.
Det kan vara svårt. Men nu gör vi faktiskt bägge delar.
Mm, mm, mm.
Så nu har vi det också.
Ja, och vad är det för event då?
Bushcraft är ju jättemycket saker egentligen.
Ja, ja.
Alltså, där det egentligen handlar om tips och tricks och smarta idéer till hur man gör friluftslivet enklare och roligare. Och,
mer nörderi egentligen.
Ja, liksom, visst du kan knyta ihop det här repet med vilken knut som helst. Det kanske inte håller om du använder fel knut och det kanske blir jättesvårt att få upp det igen sen. Du kan också lära dig att använda rätt knop till just det. Och det kan vara rätt kul. Och liksom,
så då är det mer en nördig vuxenhelg? Eller
vuxenhelg. Ja, där man går mer in på djupet, liksom, detaljer i navigering eller i första hjälpen. Mer överlevnad liksom.
Men har ni det här centret som bas då också, eller är ni mer
då är vi
i skogen? Då är ni i skogen på tur liksom.
Ja.
Bygga vindskydd själv och
så. Men sen guidar ni också. Jag vet att du var i Antarktis nu nyligen. Mm. Och Linda, du har varit och bestigit Afrikas högsta berg.
Ja, Kilimanjaro.
Berätta hur, för det är ju också en del av verksamheten fast någon helt annanstans.
När vi köpte båten så förlängde vi vår säsong.
Mm.
Då gick högsäsongen igång i maj. Eftersom då börjar båtens högsäsong.
Mm.
Och vi förlängde den i slutändan fram till i mitten på september.
Mm. Mm.
Så vi fick ju 1,5 månad extra högsäsong kan man säga.
Mm.
Inte på kanoterna, men vi kan använda samma personal. Men sen går det inte att sträcka sig jättemycket mer.
Nej.
Och vi är inte intresserade av att sträcka det sig jättemycket mer.
Nej.
Vi vill gärna ha det där halvåret till att reflektera och göra det vi vill och utvecklas på olika sätt. Och det är ju en superlyx att kunna göra det. Det är inte alltid verksamheten går lika bra. Så det är inte säkert att man kan vara ledig ett halvår och att det finns pengar i kistan till att betala ut lön hela tiden. Så vi har bägge två freelansat som guider på olika ställen. Och nu senast så Linda skulle varit iväg nu i juni.
Svalbard egentligen.
Men nu på grund av allt det här corona, allt är inställt och så vidare, så är det så många avbokningar redan på den resan.
Ja.
Så den blir inte av. Men jag har då varit i Antarktis nu i vintras och förra året var jag i Svalbard. Då är vi ombord på ett expeditionsfartyg med 200 gäster.
Ja.
Där det finns specialister, det finns en ornitolog, det finns en geolog, det finns en historiker som håller föreläsningar om olika saker. Jag skämtade lite när jag kom ombord, när alla presenterade sig, liksom, vad deras superkrafter var. Jag kan prata svenska och danska, det var ungefär det jag kunde. Men självklart har man ju också en massa vanor av friluftsliv och så vidare. Men där en stor del av uppgiften handlar ju om att möta gästen, dricka kaffe med dem, fråga hur har dagen varit, alltså allt det här, service runt omkring. Och sen, och när man kommer i land på de här olika öde stränderna runt omkring, liksom, där är en del säkerhet, där är handhavande av snabba fartyg, där är handhavande av vapen och så vidare. Så lite sådana här saker som man gör då. Och se till så att gästerna har en riktigt härlig naturupplevelse.
Så lite en generalistguide kan man säga?
Ja, det kan man absolut säga. Men mycket av guidningen handlar ju om relationen med gästen.
Mm.
En del av guidningen handlar om jag har information att ge dig.
Mm.
Men för mig i alla fall så en väldigt stor del av guidningen är ju bara jag är här med dig just nu.
Ja.
Vem är du? Hur upplever du detta?
Mm.
Det är en jätteviktig del av mötet med turisten.
Mm.
Och det kan jag göra lika bra i Antarktis som jag kan göra i Jemen.
Ja.
Och det är exakt
samma grundhandlare.
Exakt samma verktyg.
Och just den där personliga kontakten är ju otroligt viktig. Här har vi ju gäster som kommer. Vi har dem bara några minuter innan de ska ut.
Ja.
Då ska de först få all information. Det här måste du göra. Det här får du inte göra. Allt det där jättekul att du är här. Och när de kommer tillbaka så är det också det här personliga mötet. Några minuter och sen sticker de.
Ja.
Och där har vi ju alltid valt att se våra kunder som gäster istället. Mm. Att man sätter det rent mentalt att det är gäster som är här.
Och då spenderar sin tid.
Precis. Med.
Men hur gör ni, för ni har ett antal anställda också under högsäsong.
Mm.
Hur gör ni för att de ska få med sig samma känsla som ni vill skapa? För det är någonting som många kämpar med när man har säsongsanställda. Några kanske kommer tillbaka men vissa är nya.
Precis.
Och det måste gå ganska fort för att man fattar grejen.
Ja.
Ja, men just det där, du säger med att det är gäster. Mm. Det, alltså bara det att man använder det ordet och faktiskt talar om varför säger vi gäster och inte kunder. Mm. Vad är det vi vill förmedla med det ordvalet? Mm. Att man tar den dialogen med sina säsongsanställda. Mm. Och sen att vi är väldigt noga med att säga det kommer ingen gäst tillbaka utan att du tittar dem i ögonen och säger har ni haft det bra? Och de kanske har fått den frågan av alla fyra som var på jobb just då. Mm. Men det gör inget. Och vill de inte prata mer om det så säger de bara ja, det var jättehärligt. Och så var det inte mer med det.
Nej.
Men om du råkar vara den första som frågar dem ja, gud, ja, vi hittade världens härligaste ö och barnen har haft det så roligt och bla bla bla, bla. Då står de och pratar längre tid.
Ja, liksom. Och bekräftar för sig själva hur bra det har varit ja, i det här ja. Ögonblicket.
Eller att vi då kan plocka upp saker som de ja. Kanske inte är nöjda med som vi ja. Behöver jobba vidare på.
Ja. Men där det är jätteviktigt att ingen tror att någon annan har frågat.
Nej.
Alla utgår från att ingen annan har frågat.
Egna ansvaret. Ja. Mm.
Och det är superviktigt. Ja. Och sen också att det misstaget gör vi fortfarande tycker jag att man tycker man skitdåligt väder. Shit, mm. alltså det har regnat de senaste dagarna. Oh, de är nog arga när de kommer tillbaka. Liksom. Och så kommer de in här och hur glada som helst.
Ja.
Bara, har ni haft det bra? Istället för att fråga hur var det med vädret? Liksom. Bara, har ni haft det bra? Och 99% av gångerna säger de, det har varit helt underbart. Det regnade ju lite igår, men det var just när vi hade satt upp tältet. Och så var det, vi hade sån otur. Precis när vi satt och skulle äta och vi hade inget tält uppe. Då började det regna, men det blev rätt roligt ändå. Och så bla 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 bla. Och då blir det någonting de vänder. Och när man står inomhus och tittar ut så upplevs vädret ofta sämre än vad det är när man är ute. Och det måste man komma ihåg när man möter
gäster. Att inte liksom. Pådubla sina egna känslor.
Ja,
på andra.
Precis. Det finns ju ingen anledning att anta att de inte har haft en bra upplevelse. Nej.
Om vi fortsätter årshjulet, nu är vi lite off-season här.
Så säsongen då går ju över i events på höstkanten då. Mm. Vi provade från början med att köra lite events på våren, men märkte att folk är inte så hungriga på det.
Nej.
Plus att det är väldigt svårt att nå ut till dem.
Ja, och för vår del så passar det egentligen bättre på hösten också.
Mm. Sensommaren är det faktiskt.
Ja.
Är det svårt att nå ut till dem för att, av vilken anledning då?
Det händer 10 000 saker för alla, överallt, hela tiden.
Ja.
Och när vi har dem här hela sommaren, då kan vi ge dem någonting i handen.
Ja.
Vi kan ge dem någonting med deras bokning. Ja. Vi kan,
Det är faktiskt något som vi gjorde, som vi kläckte bara för 2 år sedan, tror jag.
Som var jättesmart. Där har vi varit duktiga.
Ja, men det är ett bra tips faktiskt. Ja. Men vi får ju... Man har ju kontakt med gästen i många steg såklart, när de ringer och frågar, när de bokar och sådär. Så jag bara, men i bokningsbekräftelsen, varför skickar vi då inte ut en pdf om Outcraft till exempel? För Outcraften var svår att nå ut med från början.
Ja,
ja, men det är klart. Vi skickar ju i samma mail tillbaka. Liksom. Nu har du bokat det här, jättekul, vi ser fram emot att se dig. Tänk också på att det här händer.
Ja,
och också när de
vad gjorde det för boknings
det gjorde
en stor skillnad plus att här
framförallt blir det en
snackis. Så tryckte vi upp informationsblad om helgen, men på baksidan så har vi gjort en skattjakt som är här runt kanotcentret, så när de kommer tillbaka och har varit ute och paddlat och föräldrarna ska packa in i bilen och de ska, det är lite stressigt och allt möjligt, då får ungarna den här skattjakten, spring ut och leta upp de här bokstäverna, lös koden, kom tillbaka och få skatten. Liksom.
Ja.
Och när de sticker ut, då är de inte så intresserade av skattjakten, då vill de bara iväg.
Ja.
Då har vi ett annat papper som de får med sig när de sticker ut, där vi har ett naturbingo på baksidan, som är en lek som man kan leka ute på en av öarna och få bingo på det.
Så där har ni 2 riktigt bra tips för att skapa glada föräldrar som väljer att komma tillbaka.
Ja.
Naturbingo och skattjakt kombinerat med kommande arrangemang.
Ja, absolut.
Och vad händer efter de här eventen?
Då är vi ganska slut.
Då är ni ganska slut. Och jag tycker det var roligt, Jon, du nämnde det, att vi ägnar en stor del av, i den mån plånboken tillåter, till reflektion.
Ja.
Och hur gör ni det?
Då åker vi till Thailand.
Då åker ni till Thailand.
Då har vi...
Ni checkar alla drömboxar här. Entreprenörer, jobbar med outdoor och så bor i Thailand delar av året.
Och många tycker att det låter glassigt, men det är ju rätt tufft alltså. Och körigt de månaderna som
det är rätt klassiskt när vi väl är i Thailand.
Absolut, absolut. Självklart, det är ju fantastiskt.
Ja.
Och där är ju ett ställe, vi åker till Koh Lanta, där vi träffar väldigt mycket andra entreprenörer. Men på ett vis så är det liksom...
Slowdown på Koh Lanta.
Ja, så man snackar inte så mycket jobb, men man får ändå, man blir så inspirerad där.
Mm.
Så även om vi åker dit för att vila upp oss så blir vi också sjukt inspirerade och får massa idéer och tankar sätts igång liksom.
Mm. Det var ju där vi träffades också. Och jag själv gjorde den reflektionen, och många med mig, vi har pratat om det mycket, att det kunde gå flera månader innan jag frågade de som bodde i huset bredvid. Precis. Vad de jobbade med.
Ja.
För det är inte det som är intressant, utan det handlar om livets drivkrafter och vad man drömmer om och vad det är man tycker är viktigt i livet. Det är det som får ta allt utrymme. Och det är ganska sällan i det vanliga livet som jobb, titeln och alltihopa dröjer så pass länge. Men vi är väldigt snabba med vad bor du, vad jobbar du med.
Där lär man ju känna personen. Vilket jag tycker är häftigt och som vi har fastnat för, vilket gör att det är nu en del av vårt årsjul att vi åker tillbaka dit.
Och det vill vi gärna kunna behålla. Så där har vi ju valt medvetet att vi bor billigt, alltså vi bor på landet. Vi har inte betalat 5 miljoner för vår bostad. Alltså vi bor i ett hus till 800 000. Det betyder att man behöver inte tjäna så mycket för att kunna leva. Och det betyder att man behöver inte jobba så hårt för att kunna leva gott. Och i sin tur så betyder det att då kan vi vara lediga rätt så lång tid.
Mm.
Och där kommer det då in det här med att jag ibland tar något guideuppdrag någonstans.
Yeah.
Får in lite extra pengar och sen kan vi vara lediga igen. Liksom.
Mm. Så ni har ju designat det liv som och många med er drömmer om att leva.
Det är ju ingen slump. Alltså det är ju medvetna val hela vägen.
Ja, det är det.
Och vi är hela tiden medvetna om att vi vill inte utöka vår säsong.
Nej.
Vi vill gärna maxa i säsongen, men vi vill inte göra säsongen längre.
Nej.
För vi vill hellre jobba för att ha mycket ledigt.
Ja.
Men där är också fördelen med att vi jobbar som vi gör, att vi kan, när vi då är i Thailand, så kan vi sätta oss ner och ha ett möte med någon genom sociala medier eller vad det nu är. Vi kan sätta oss och planera saker och fördjupa vår kunskap i saker och ting. Så att vi är ju aldrig riktigt 100% lediga, men det är man nog inte som entreprenör, tänker jag. Man har de här antennerna ute hela tiden. Och
man har då möjlighet, för nu till hösten så har jag tänkt anmäla mig på en kurs i WordPress och bli duktig på att använda WordPress. Liksom.
Mm.
Så då kommer jag inte vara ledig hela tiden i Thailand. Men det gör ingenting. Alltså, vi kommer vara där i många månader, så jag behöver inte vara ledig. De vänner som vi har pratat med som håller på och sadla om nu, det verkar gå lite inflation i det.
Med det blir väl kanske också att ni umgås och
attraherar
människor med liknande.
Men just det här med att man sätter sig ner och tittar på hur mycket pengar behöver jag tjäna egentligen för att leva det livet jag gärna vill leva. Och det speglar sen hur bra behöver vårt företag gå. Behöver vi öka omsättningen med en miljon? Det kanske vi måste för att klara vissa saker. Eller vi kanske inte måste.
Och det är också någonting som vi aktivt gör. Sätter oss ner och reflekterar över vad i det här yrket tycker jag är kul. Vad är det som jag tycker är roligt att göra och vad tycker du är roligt att göra? Och där är vi ganska duktiga på att komplettera varandra. Vi tycker om olika saker. Ska vi göra det här eller ska vi hyra in någon till att ta den delen så att vi kan utveckla det här istället?
Och det har vi inte nämnt sen. Ni har ju två små barn också som ska funka i det här egenföretagandet.
Precis. Och sen det är många andra familjer såklart som har sommarlov tillsammans, kanske längre semester på sommarna, det har inte vi.
Nej.
Ja, och där är vi rätt så medvetna om att prata med barnen om uppoffringen som är sommaren. Att då jobbar mamma och pappa mycket. Och nu börjar de bli så pass stora att ibland är de här och hjälper till liksom, och prismärker och går och leker och här. Så nu kan de hänga här på ett bättre sätt och ha roligt.
Ja.
Men att de är medvetna om att på sommaren så är det alla krafter in på att få företaget att rulla. Och det betalar sig sen genom att vi på kvällen kan sticka ut och paddla, för vi har egna kanoter. Vi på hösten kan åka till vår lägenhet i Thailand och hänga där. Och barnen kan gå i den skolan de älskar och träffa de kompisarna där. Och vi kan bada hela eftermiddagen. Och man kan till och med stiga upp på morgonen och bada innan man ska till skolan.
Till och med.
Ja. Och på våren så har mamma och pappa tid till att vi också kan åka skidor. Vi kan göra andra grejer. De tycker det låter helt vansinnigt att man bara är ledig tillsammans i 5 veckor totalt på ett år. Men de förstår att det tydligen är så för alla andra.
Och sen är det ju dessa månader som vi är inne i nu, efter ledigheten då. Där mycket tid går till planering såklart, mycket möten, mycket nätverkande och sånt. För när säsongen väl går igång då finns det inte tid till det.
Nej. Och mycket marknadsföring kan jag förmoda.
Att marknadsföring.
Man förbereder alla kampanjer. Och,
ja precis, och planering och underhåll såklart. Ja.
Hur lockar ni besökarna hit?
Alltså dels så försöker vi vara närvarande på sociala medier och så vidare. Mm. Men vi har ju också, alltså på den danska marknaden har vi ju aktivt jobbat med kundmötet när de är här. Och ibland så vissa av dem som är här som vi då lär känna för att de har återkommit och så vidare. Det är kanske någon profil i Danmark, friluftsprofil, som helt plötsligt börjar prata om Immen och så vidare. Ja. Eller det är någon som driver ett friluftsmagasin i Danmark. Mm. Och då engagerar vi oss i det och är med och utvecklar det och på så vis kan promovera Immen där igenom. Att vi försöker hitta bra samarbetspartners i de olika länderna där nyckelpersoner kan nå ut så många som möjligt.
Så det är inte framförallt köpta kanaler utan det är nätverk,
det är ryktes.
Mycket ringar på vattnet.
Ja,
och vi är ganska duktiga på att ta tillfället i akt när du pratar med någon kund som gäst som har varit här som är jättenöjd. Så bara, men du, skulle inte du kunna, sticker man till några extra visitkort, ge det här till några vänner som du tror hade gillat detta. Och sen är vi ute på en del mässor och visar upp oss och pratar med resebolag direkt liksom.
Det är svårt att inte ställa frågan just den här veckan. Hur tror ni att covid-19, corona, kommer påverka era verksamhet och gör ni något specifikt för att tackla det?
Ja, just nu ligger väl lite lågt och ser an vad som händer. Men spontant tror jag ju att båten kanske inte kommer köra riktigt lika många turer som vi gjort innan.
Nej.
Bussbolagen brukar ju i de här dagarna boka mycket turer och det gör de ju inte.
Nej.
Men det kan ju ändå, alltså.
På kanotsidan skulle jag tro att alltså det är ju någonting som alltid har varit attraktivt såklart, just där att vara utomhus och soft adventure-grejen. Men kanske lite extra nu med tanke på att vi kanske får semestra på hemmaplan i år.
Ja.
Vi kanske ska passa på att göra det där som vi har sagt i 1000 år att vi ska göra, men det blir aldrig av. Så kanotsäsongen är jag inte särskilt orolig för.
Nej. Och det är väl det man säger. Jag själv har siat lite grann om det här. Att det internationella långväga resandet kommer sannolikt att gå ner väldigt kraftigt. Men att den svenska inhemska turismen och kanske de närliggande länderna kommer inte att påverkas lika mycket. Tvärtom kanske att man väljer att inte åka långt bort utan man väljer den trygga platsen och det är nära hemma. Kan förmodas ökas.
Och naturturismen.
Ja,
alltså, naturturismen.
För det är ju safe. Då är
just
det ute,
nu, vem vill inte vara ute i frisk luft på en egen ö långt bort från alla andra.
Alltså, exakt.
Det är ju så jättesvårt att säga. Men jag tror, så som läget ser ut just nu, att vi kommer få en jättebra säsong. Att vi kommer ha en mycket större svensk efterfrågan än vad vi haft tidigare. Och svenskarna generellt i hela landet kommer få upp ögonen för shit, vad mycket det finns här hemma.
Så det kanske är nu som man som svensk besöksnäringsföretagare ska jobba på att förpacka svenskarnas absoluta drömsemester.
Men förpacka den försiktigt.
Utan att gasa på för mycket.
Ja, vi har ju medvetet inte gått ut med någonting nu. Utan vi låter det gå ett par veckor. Så att det inte blir som det hela går åt helvete, kom och paddla hos oss.
Man får göra det med måttfullhet naturligtvis.
Och kanske blir det också kanske andra företag bättre på att rekommendera varandra. Det här med namedroppa ställen som är i närheten och när du ändå är här, passa på att besöka det stället.
Precis, den här stafett-taktiken är ju väldigt, väldigt viktig. Hörrni, det börjar närma sig podden slut. Men vi ska avsluta med en sista fråga. Om ni, när ni startade där för 10 år sedan, hade den kunskap ni har idag, vad hade ni gjort lika och vad hade ni gjort annorlunda?
Det vi hade gjort lika, investera klokt och bygg långsamt. Investera aldrig så mycket att du riskerar det du redan har. För som det är nu så har jag sett om en del av vårt företag det kraschar, då klarar resten sig på sina egna ben. Och det är en otrolig trygghet.
Och vad hade ni gjort annorlunda?
Så snabbt som möjligt fått ett automatiserat bokningssystem som vi har nu. Alltså det har ändrat så mycket i vår vardag.
Ja. Vi har haft många diskussioner, för det är en väldigt stor investering för många.
Ja. För jag tror att 80% av bokningarna i besöksnäringen i Sverige görs fortfarande via telefon.
Mm. Och det har frigjort enormt mycket tid för oss.
Vi sparade en heltidstjänst förra säsongen.
Så digitalisera era processer.
Och bara en sån sak som att vi får ju pengarna nu när folk ska ut och paddla i juli. Mm. Så vi har ju ett helt annat cashflow. Jag kan inte understryka nog att den investeringen som det ändå är att få ett automatiserat, helt automatiserat bokningssystem där folk betalar och bokar online utan att du behöver lägga hand på det. Det är värt mycket, mycket, mycket pengar.
Ja, det har varit ett härligt samtal med Jon och Linda Marin som driver Immuns kanotcentral och deras med- och motgångar. De har skickat med sina bästa tips, skynda långsamt och att inte riskera den verksamhet som man redan har. Och vikten av att se hela livet, inte bara jobbet utan tid till reflektion och återhämtning också. Det har varit jättekul att få prata med Jon och Linda som är riktigt härliga personer. Så fundera inte två gånger om ni funderar på att bege er ut i vildmarken i Skåne. Utan bege er till Immen eller ta del och medverka på någon av deras Outcraft och Bushcraft-helger som de har här i slutet på sommaren. 21-23 augusti bland annat.
Tack för att du har lyssnat på Destinationspodden, en podcast från Basetour, producerad av LL Experience. Vill du veta mer om hur du kan få just ditt besöksnäringsföretag och din destination att växa? Gå gärna in på basetour.se. Vi hörs snart från en annan destination någonstans i Sverige.